Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Herrens vägröjare. Predikotexten idag är från evangelietexten som vi hörde. Vi ska prata idag om Herrens vägröjare, Johannes. Jesus säger att ingen profet har uppträtt på samma sätt som Johannes. Johannes är den största som trätt fram. Han blev omtalad över 700 år innan han kom. Profeten Jesaja talar om hans verksamhet. Och senare talar också Malaki om honom drygt 400 år före han kom. Herren säger genom Jesaja: en röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för Gud. Varje dal ska höjas och alla berg ska sänkas. Bara berg och höjder ska sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun har talat. Och senare säger Herren genom Malaki: så jag ska sända min budbärare och han ska bereda väg för mig. Lite senare i samma bok, det fjärde kapitlet, säger han: så jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer. Jag minns att Johannes blev uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet. Innan han blev född, när han var ännu mammas mage, så blev han uppfylld med den heliga ande. Sen hade han en väldigt strikt kost, kanske ni minns. Han hade också en oerhört stor uppgift. Vi kan läsa om det. Vi hörde också om det förra söndagen. Att folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Han predikade: omvänd er, himmelriket är nära. Till alla, och han var inte rädd för någon. Även den religiösa eliten, fariseerna och skriftlärda, kom ut till honom. Men som bekant så behövde det ingen bättring. Det behövde inte döpas. Och han säger till dem: huggormsungar, vem har visat er att ni kan fly den kommande vredesdomen? Bär sådan frukt som tillhör omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er, att ni kan säga till er själva: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham hur dessa stenar. Sen säger han: yxan är satt i roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Det här är väldigt bekant också från Jesu predikan. Men Johannes hade också evangelium åt alla som kom. Även åt skriftlärare och fariserna. Han säger: han kallar dem att ångra sina synder och låta sig döpas till syndernas förlåtelse. Han säger förklarande men också inbjudande dessa obotfärdiga: jag döper er i vatten till omvändelse. Varför säger han det här? Jo, som bekant är så vill Gud ingen syndares död. Inte förr och inte nu. Johannes skulle bana väg för Herren Jesus, så som en isbrytare bryter väg för en stor lastfärja. En liten isbrytare bröt upp vägen för en jättestor lastfärja. På samma sätt så skulle Johannes verka framför Jesus. Han säger: den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Sen säger han att han har sin kaskovel i handen Och han går ut, han ska gå för att rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Johannes döparen förstod vikten av att vara beredd för Herren Jesus. Han beredde vägen för Herren. Den som inte var beredd och redo att möta honom går miste om nåden och den nya förbundets tid. Johannes talar om andens utgjutande på pingsten, om kyrkans födelsedag, när han talar om att han ska döpa i den heliga ande och eld. Och han såg att himmelriket var nära. Jesu konungsliga regerande över det sant troende. Denna verksamhet kallas också himmelriket och Guds rike i Bibeln. Och Jesus säger i Johannes evangeliet, talar han om detta som mitt rike. Han säger bland annat till Pilatus, mitt rike är inte av den här världen. Men han var en kung i det här riket. Den här tiden, himmelriket, kyrkans tid, kallas också den sista tiden. Och den som förkastar Jesus som Messias och hans verksamhet som han gjorde här på jorden, han går evigt förlorad. Han går miste om alla välsignelserna som finns i det här riket. Jesus talar ibland till sina lärjungar om saker som vem är störst eller minst. Vad som är stor tro eller liten tro. Och jag brukar tänka att det här gör han för lärjungarnas skull. Eller för vår skull. Vi börjar lätt jämföra oss med andra. Och se om vi är större än den andra eller är den större än mig. Nu har vi talat om Johannes. Det kan finnas en annan orsak att han talar om att Johannes är minst i det här sammanhanget. För som ni minns så var Johannes en gigant. Jesus sa att han var det största som var född av kvinnor som har trätt fram. Lärjungarna kan ha börjat jämföra sig med honom och tänkt om vi bara skulle vara som Johannes. Vi skulle bara ha samma makt och pondus. Kanske vara lika bra att predika och ha döpt lika många som honom. Då skulle vi kallas stor. Men som vi vet så säger Jesus, utan att ta bort någonting av det han har sagt tidigare om Johannes storlek. Han säger att bland de som är föds av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Så han vidhåller att han är den största som är född av kvinnor som har trätt fram. Men så säger han, men den minsta i himmelriket är större än han. Johannes var den största som trätt fram. Han var större än Mose, Samuel, Elia, Jesaja och en alla andra profeter i hela Gamla testamentet. Men samtidigt så var han själv mindre än den minsta som tillhörde nya förbundet. Verkligheten utklassar skuggbilden. Nu tänker verkligheten är nya förbundet. Vi kan se på Kristus på korset. De gamla fick bara se skuggbilden av honom. De visste att Gud skulle lösa det på något vis, men de visste inte hur. Så verkligheten utklassar skuggbilden med sån väldig kraft att den som får leva i nya förbundets tid får se tillbaka på uppfyllelsen. Han är så mycket mer välsignad än någon av de som levde före Jesu korsdöd. De förstod inte hur det hängde ihop. Även den största av dem, Johannes döparen, blir mindre än den minsta som tror på Herren Jesus. Vi brukar säga, tänk om man bara skulle få höra Gud tala. Som han gjorde med Mose, Samuel och Jesaja, då han blev, då de fick höra Guds röst. Då skulle det vara så mycket enklare att tro på Jesus. Jag kommer ihåg, Jesus säger, Johannes var större än alla de här. Och den minsta av den som tror på Jesus idag är mera privilegierad än honom. Det finns ingen generation som varit så välsignad som just vår. Vi har tillgång till Guds ord i en enormt överflöd. Vi kan frossa i predikningar och undervisning. Vi har biblar i tusentals omkring oss. I våra telefoner, i bokhyllor, överallt finns biblar. Bara att plocka fram och läsa. Det här är någonting som de gamla, de som levs före oss, bara kunde drömma om. Johannes var kallad att tjäna, att vara Guds utsände, för att bereda människorna för mötet med Jesus, Guds Messias. Johannes skulle se till att de var redo, och i den rollen jobbade han troget. Han kallar sig själv brudgummens vän, och han jobbade med att förbereda bröllopsfesten. Johannes sa till sina lärjungar som blev oroliga och bekymrade när alla gick till Jesus för att bli döpta. Han säger en människa kan inte ta något ut av sig utan att det ges henne från himmelen. Ni kan själv vittna att jag sa det. Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgummen är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom. Han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu helt och fullt min. Han måste bli större och jag mindre. Johannes visste sin plats. Han förstod sin uppgift. Men visst måste det ha smärtat Johannes när han blir avklädd mer och mer, när folket lämnar honom och slutligen miste allt. Från mörkret i Herodes fängelse undrar han, när han hör om Jesu gärningar, om han blivit helt bortglömd och överflödig. Var alla i hela Judén redan omvända och döpta? Var det bara Herodes kvar som inte gjort någon bättring? Eller skulle hans uppgift ta slut så här snöpligt? Från att hela Judén och Jordanområdet sökt honom för att bli döpta, är han nog omöjlig att nås av någon mera. Han kan endast kommunicera med omvärlden genom sina lärjungar. Då kommer frågan, hade han gjort något fel? Eller är det Jesus som inte är den rätta Messias? När Johannes sitter och ruttnar i Herodes fängelse. Det är runt att inse att ens tid är förbi. Och att man längre inte behövs. Vilket Johannes säkert kände när han hör budskapet om vad Jesus gör. Men Johannes fick höra det glada budskapet av Jesus. Han är den som skulle komma. Jesus är verkligen Guds son. Hans fotavtryck stämmer exakt in på profeten Jesajas profetia. Alla hans står är perfekta i fotavtrycket. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Och Jesus tillägger till sin kära vän Johannes. Han säger, salig är den som inte tar anstöt av mig. Detsamma vill han också säga till oss idag. Som undrar varför vi får lida och dras med så mycket besvär och bekymmer i våra liv. Borde vi inte istället få vara aktiva och tjäna Gud med tacksamhet och glädje med alla våra krafter och helhjärtat så länge vi lever här på jorden? Men Jesus säger, salig är den som inte tar anstöt av mig och den väg jag väljer att göra saker på. Jesus har all makt i himmelen och på jorden. Han är vår vän lika mycket som han var Johannes, döparens vän. Johannes var kallad att tjäna, att förbereda alla människor, att möta Jesus när han kommer. Han var den ende. Han var den som reparerade människors förhållande till Gud genom att döpa dem. Samma dop som Jesu lärjungar döpte med. Och det dopet var till syndernas förlåtelse. Det var ett giltigt dop. Även efter pingsten. Samma dop har vi ännu idag i vår församling. Trots Johannes stora insats. Vi kan likt Mose inte gå in i det utlovade landet. Utan får vi bara se glimtar av det på avstånd. Johannes fick aldrig se uppfyllelsen. Hur gärna han än önskat få vara med. Så satte en berusad Herodes stopp för hans fortsatta liv. Han dog innan Jesus korsdöd, uppståndelse och himmelsfärd. Och innan anden blev utgjuten på pingstdagen. Johannes fick aldrig se bruden i dess fulla glans medan han levde här på jorden. När han jobbade aktivt med att förbereda och bygga upp den. Johannes salig hemma hos Gud i himmelen. Han saknade ingenting. Hans uppgift här på jorden var fortfarande den största som någon vanlig människa har haft. Större än Moses, Elias. Men samtidigt så var han slaven, kallad att tjäna Guds husfolk. Så den minsta i huset som tror och blir döpt är större än han. Paulus talar om lagen som en pedagog fram till Kristus i Galaterbrevet. Han säger lagen blev vår övervakare eller pedagogos fram till Kristus. För att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Johannes döparen har en pedagogs uppgift. En slav som skulle undervisa och bereda husets gossebarn för vuxenlivet. Följade varje steg det tog tills det blivit myndig själv. Men pedagogen fick stanna kvar i huset. Han fick inte bli, han blev aldrig myndig. Han fortsatte att leva som slav och uppfostra nästa barn efter nästa barn efter nästa barn. Så länge han levde. Ständigt fick han frukta för husfadern. En pedagog måste vara sträng. Han kunde inte vara för hård så att barnen drog sig undan. Hans uppgift var att förbereda barnen för de kommande utmaningarna. Pedagogen skulle prestera och avge gott resultat utan att själv få njuta av dem. Han gjorde bara sin uppgift. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle säga när de gjort allt de fått i uppdrag. Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt. Johannes var nitisk och oerhört duktig. Men det var inte hans förtjänster som gav honom det eviga livet. Han blev salig för att han trodde på Jesus. Det var den som skulle komma. Han trodde på Jesus som Guds lamm, säger han själv, som tar bort världens synder. Och Johannes visste att han behövde syndernas förlåtelse. Det minsta Jesus ville bli döpt av honom, så säger han till Jesus att det är jag som behöver bli döpt av dig. Han visste att det Jesus skulle göra skulle också gälla för honom. Det finns väldigt mycket kvar att säga om dagens predikotext. Jag ska lyfta fram en enda sak till. Johannes levde själv av det han predikade. Han fick evigt liv. Men uppdraget som han och alla pastorer har, pastorer och lärare för synen har, är att förbereda människorna för den kommande Messias. Han var kallad att tjäna. Det var för oss Johannes slet och levde utanför alla bekvämligheter för att bereda oss för brudgummen Jesus. Trots att han aldrig själv, som vi redan sa, fick se brudgummen förhärligad eller förhärliga sig för bruden. Eller att han förstod hela vidden av festmåltid som Gud dukade på Golgata kulle. Vi förstår vidden, bredden och djupet av Guds kärlek när vi ser på korset. Kan Norden så älskade Gud världen. Guds son, Guds lam sträckte ut sina händer till att omfamna hela världen. Men himmelriket är utsatt för våld och våldsmän förtryckade. Världen kunde inte älska Gud tillbaka. Jesus mötte synd, död och elände i varje människa som han älskade. Skulle han älska världen måste han besegra den, lida straffet för alla överträdelser och försona den med Gud. Jesus, Guds son, han älskade världen. Hans utsträckta händer spikades fast på korset. Ensam fick han, gick han för att trampa Guds vredes vinpress. Naken och blodig på korset blev han dödad som en förbrytare. Johannes säger han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Skapelsen dödade sin skapare. Men det fanns ingen annan väg. Men Johannes fortsätter jublande. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Petrus skriver om det här. Han säger att denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om denna nåd. Om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå dem, förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han talade, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte var de själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet han har förkunnats för er genom dem som i anden, som i den helige ande, sänd från himmelen, gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Första Petrusbrevet 1:10-12. Här sitter vi idag. Glada och lyckliga över Jesus. Han kom. Vi är Guds barn. Och vi tror på hans namn. Vi har full förlåtelse för alla våra synder, fel och brister. Och behöver inte vara rädda eller oroliga. Jesus är densamme. Han vill fortfarande dagen tjäna oss genom ordet och sakramenten. Där och förblir hans första prioritet. Han vill att vi förblir i honom. Han säger till lärjungarna den sista natten han var tillsammans med dem. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Så förse dig själv frikostigt med Guds ord och unna dig att njuta i gemenskapen med honom ofta genom bönen och åkallan. Medan vi väntar på hans andra återkomst, där vi kallar till olika uppgifter här i tiden, där vi kan tjäna Gud genom att tjäna våra medmänniskor. Vi kan likt Johannes orädda för vårt eget liv berätta om Guds lam som tar bort världens synder för alla vi möter och bereda vägen för Jesu ankomst i människornas hjärta. För som vi tror så verkar Gud, den helige ande, tro genom evangeliet när och var det behagar honom. Guds sons första ankomst medför ett saligt tillstånd för oss alla. Må så även hans andra tillkommelse ske oss till evig salighet och lycka hemma hos Gud i himmelen. Amen. Låt oss be. Tack kära Herre för att vi får vara dina barn. Tack för ordet du ger oss för att trösta, uppmuntra, förmana och varna oss. Håll oss alltid redo för din ankomst. Kom Herre Jesus. Amen.